السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. فأهلا وسهلا till ännu en lektion i förklaringen på Sahih Bukhari, Kitab al-Riqaq. Och det här är den 17:e lektionen. Och vi börjar närma oss slutet på detta kapitel. Och författaren nämnde ju i slutet, eller de sista kapitlerna, mycket hadither om kommande livet. Och nu kommer han idag börja tala om beskrivningen av paradiset och helvetet. Kapitlet Bab Sifati al-Jannatu wan-Nar. Kapitlet beskrivningen av paradiset och helvetet. Och vissa av dessa hadither har redan nämnts i boken, kommer att nämnas och så vidare. Och det är några hadither som beskriver paradiset och helvetet. Och det här är ju en jätteviktig kunskap för oss muslimer att känna till. Ni vet ju att vi alla muslimer tror på de 6 trosartiklarna, tron på Allah, hans änglar, hans böcker, hans sändebud, den yttersta dagen och ödet. Och den yttersta dagen omfattar allt som händer vid döden, i graven, på domedagen och sedan paradiset och helvetet. Och alhamdulillah att Allah azza wa jall har gett oss beskrivningen av paradiset så väl beskrivet så att alhamdulillah det inte kvar står några frågor. Utan människan vet vad som väntar i nästa liv. Om du kollar på andra religioner, ideologier så finner du att det är väldigt flummigt, väldigt luddigt. Och det råder mycket otydlighet kring vad som väntar i nästa liv och vem som får vad och så vidare. Så pass att till och med idag vissa kristna förnekar att det finns ett helvete. Trots att det står i Bibeln. Eller de diskuterar vad är helvetet. Är det på riktigt? Är det någonting själsligt och så vidare? Eller de vet inte vad som finns och väntar i nästa liv. Och vad är paradiset? Och vad finns där i? Alhamdulillah, vi som muslimer har fått detta förklarat för oss i minsta detalj. Och det är också för att det ska vara en morot för oss. Är det någonting som är drivande? Någonting vi ska längta efter och sträva efter och jobba för att få? Allah Azza wa Jal har nämnt i Koranen att vi ska tävla till paradiset. Vi ska tävla mot paradiset och Allahs förlåtelse. Och när man vet vad som väntar i nästa liv så wallahi, det ökar personens iver och det ökar personens ambition att göra goda gärningar. För man vet att paradiset uppnås inte genom att ligga och sova. Så som profeten Muhammad alayhi salatu wa salam sa, ma ra'aytu mithlu al-janna nama talibuha, aw kama qal. Jag har inte sett någonting som kan liknas vid paradiset. Och trots det så ligger den som söker den och sover. Yani vi människor är så passiva. Wallahi, om vi bara visste vad som väntar i nästa liv. Vi skulle stå i bön. Yani 24-7 och vi skulle fasta och vi skulle skänka allt vi har. Och vi skulle minnas Allah oavbrutet. Men Allah al-musta'an. Vi människor lever i ghafla, i glömska. Och att påminna sig själv om paradiset är en dygd som man ständigt ska göra. Någonting som Allah Azza wa Jal gör i Koranen. Vi finner att Koranen genomsyrar mycket tron på nästa liv och beskrivningen av paradiset och helvetet. Vi finner också att profeten alayhi sallallahu alaihi wasallam la väldigt stor vikt vid att beskriva paradiset och helvetet. Och Allah Azza wa Jal har till och med speciella änglar som letar efter sammankomster av dhikr där man talar om paradiset. Och dessa änglar rapporterar till Allah om att tjänarna talar om paradiset och så vidare. Dessa mycket vackra och fina hadither. Och inshallah någon gång om Allah Azza wa Jalla underlättar kanske vi kommer att tala djupare om paradiset. Och kanske kommer att gå igenom bland annat den här boken Hadil Arwah ila Bilad al-Afrah av Ibn al-Qayyim där han beskriver paradiset mashallah. Hela den här boken handlar om paradisets beskrivning. Så inshallah någon gång i framtiden må Allah underlätta att vi fördjupar oss just det här al-iman bil yawm al-akhir, tron på nästa liv. Men låt oss då börja läsa vad författaren här säger. Han säger då beskrivningen av paradiset och elden. Och han nämner där att Abu Sa'idin sa att profeten alaihissalam sa det första paradisets folk kommer att äta är den bästa delen från fiskens lever. Och den hadithen har vi nämnt tidigare. Och han säger också i en tarjama här i introduktionen på detta kapitel, Aden betyder el-khuld. Allah Azza wa Jal beskriver paradiset med att det är jannat och aden i många verser i Koranen. Och en aden betyder då el-khuld, det eviga, det bestående. Och som Ibn Qayyim här nämner i början, så diskuterar vi salada, är aden ett specifikt paradis eller är det ett gemensamt namn för alla paradis? Och han säger att den korrekta åsikten är att el-aden är en gemensam beskrivning över alla paradis. Att alla paradis är eviga och bestående. Och han nämner också här... Fi maq'adi sidq. Fi manbat sidq. Ett tillnamn av paradisets namn, vilket är maq'ad sidq. Typ de ärligas samlingsplats. Där de kommer att samlas och sitta och njuta. Och här nämner Ibn Hajar al-Asqalani i tafsir, eller i förklaringen på detta kapitel. Och då säger han, det är som att Imam al-Bukhari här indikerar på att paradiset har flera namn. Men han nämner här två av paradisets namn. Och han säger att paradiset har 10 namn ungefär, eller lite mer. Allah Azza wa Jal nämner paradiset med ungefär 10 namn i Koran. Och han nämner att dessa namn är al-Firdaus, Darus Salam, Darul Khuld, Dar al Maqama, Jannatul Ma'wa, Al-Na'im, Al-Maqam Al-Amin, Wa Adan, Wa Maq'ad Sidq, Wal Husna. De här 10 namnen nämner Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen. Och alla namn är en beskrivning av paradiset. Och sen nämner författaren första hadithen i detta kapitel, hadith Imran, عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء وطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها أو أهلها النساء. Han säger profeten عليه الصلاة والسلام att jag fick se paradiset och jag såg att dess flesta invånare var de fattiga och jag fick se elden och jag såg att de flesta av dess invånare var kvinnor. Och i den andra hadithen som liknar denna hadith Usama an Nabi alayhi salatu wassalam att han sa jag stod till dörren till paradiset och jag såg att de flesta som gått in där i var al-masakin, yani de fattiga. Och jag såg att de rika stod, yani hölls kvar vid ingången. Na, ghayra anna ashab an-nar qad umiru bihim ila an-nar. Och de var inte från dem som hade gått till elden, men de hölls kvar vid porten till paradiset. Och jag stod vid dörren till elden och jag såg att dess flesta invånare var kvinnor. Här nämner profeten alaihissalam att han fick se paradiset. Och då nämner Ibn Hajar här i förklaringen att det här förmodligen var Laylat al-Isra wal-Mi'raj. Den natten då Allah Azza wa Jal tog upp profeten Muhammad alaihissalam till den sjunde himlen. Och då fick han se, som Allah nämner i surat al-Isra, Allahs stora tecken. Han fick se många saker av det fördolda. Eller så fick han se paradiset i drömmen, vilket också är autentiskt berättat. Och profeternas drömmar är sanndrömmar. Wahi, det är uppenbarelse. Och som profeten alaihissalam sa, att drömmar är en del av profetskapet. En del av 46 delar från profetskapet. Och profeterna får bara sanndrömmar som är wahi från Allah subhanahu wa ta'ala. Och beträffande elden så har det också nämnts autentiskt att han fick se elden då han bad salat al-kusuf. Han bad bönen för månförmörkelse. Då visade Allah subhanahu wa ta'ala honom elden framför sig. Som det nämns i hadithen, han tog ett steg bak, yani rädsla för det han såg framför sig. Så profeten alaihi salatu wassalam har visats paradiset och helvetet av Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämner här att de flesta invånarna i paradiset är el-fuqara. Och i den andra hadithen el-masakin. Och fakir och meskin är två synonymer på arabiska. Betyder yani, samma sak om de nämns separat. Men om de nämns tillsammans, att en, som Allah nämner i versen om sadaqa, så betyder fakir någon som är väldigt fattig. Och meskin någon som har det svårt. Men det går runt, knappt går runt, men han har i alla fall lite. Men annars om de nämns separat så betyder båda fattig. Så här nämner profeten alaihissalam att de flesta av paradisets invånare är de fattiga. Och att de rika kommer att hållas kvar vid ingången eller utanför ingången till paradiset. Och i en annan autentisk hadith att de fattiga kommer att få gå in i Jannah 500 år före de rika. Och då är frågan varför kommer de flesta av paradisets invånare vara från de fattiga? Då nämner här ulema, jo, för all den prövning de fick genomgå i detta liv. Att vara fattig är en prövning. Vara fattig och samtidigt inte vända sig till haramlösningar, som tyvärr många gör idag. Utan ha tålamod, att härda, att kämpa och att sträva efter att få ett tillåtet uppehälle. Yani, tjäna halal. Det här är en väldigt god och from gärning. Så al-fuqara och al-masakin kommer att ha dessa höga nivåer i paradiset. Medan de rika kommer att hållas kvar. Yani, kommer att nekas inträde en väldigt lång tid. Och då sägs det här, förklaringen på det, är att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att fråga dem. Som vi vet, de fyra frågorna varje människa kommer att få på domedagen. Han kommer att frågas om sina pengar. Min ayna iktasabaha wa fima anfaqahu. Hur han tjänar sina pengar och hur han sen spenderat sina pengar. Så tänk er de som är rika och sitter på miljoner eller miljarder. Kommer att få stå till svars på hur de tjänat in dessa pengar. Varenda krona. Och inte bara det. Är ni halal eller haram? Och sen hur han spenderat sina pengar. Halal eller haram. Så han har mycket, mycket att stå till svars för på domedagen. Och det är inte många som kommer att kunna svara att alla hans pengar är 100% halal förtjänta. Och det är inte heller många som kommer att kunna säga att hans pengar spenderades 100% på halal. Om han gör det, alhamdulillah, då går det snabbt. Och då går han in i paradiset. Men många kommer att hållas kvar för att de kommer att få det svårt just när de här frågorna kommer. Och det är också en tröst till de som är fattiga och har det svårt i det här livet. Idag man ser mycket på sociala medier, folk som är rika, folk som har allt som man ser, slott och bilar. Och vi exponeras mycket för det här idag. Förr i tiden du såg en sportbil i stan, inte vet jag, eller på någon tv eller någonting. Idag du ser folks rikedomar, till och med det står hur mycket folk tjänar och så vidare. Och många avundas. Många som är svagsinta, många som har svag iman ser upp till dessa och tycker att de här har lyckats och de här är förebilder och jag vill vara som dem. Men det är inte fallet. Utan tänk på vad de här kommer att utstå i nästa liv. Och det här är om de är muslimer. Icke-muslimer, kallas, de är redan i helvetet. Det här är de som är muslimer. Så det är inget att avundas. Avundas inte rika människor. Wallahi, om rikedom var en sharaf, var någonting nobelt, skulle Allah subhanahu wa ta'ala inte gjort hans profeter fattiga eller i behov eller som har det normalt. Allah skulle ha gjort dem rika, eller hur? Om det var någonting nobelt och fint i detta liv. Men Allah valde för dem ett simpelt liv. Subhanallah. Så misströsta inte. Tappa inte hoppet och tänk inte jag är fattig, jag har misslyckats. Alhamdulillah, du har den största skatten i rikedomen som finns. Al-Iman, Al-Islam. Det vackraste, bästa som finns. Du är rikare än dessa människor som sitter och kör sportbilar. Så avundas inte. Utan säg alhamdulillah och ha al-qana'a, var nöjd med de gåvor Allah subhanahu wa ta'ala har givit dig. Nästa hadith berättas från Ibn Umar radiyallahu anhuma, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger att då ahlul jannah har gått till jannah och ahlul nar har gått till nar, så kommer man att hämta döden och den kommer att hämtas mellan paradiset och helvetet och sen kommer den att slaktas och det kommer att ropas ut ja ahlul jannah la maut, och folk av paradiset, ingen död efter idag. Wa ya ahlun nar la maut, ingen död efter idag. Och det här kommer att öka Ahlul Janna i deras glädje. Och det kommer att öka Ahlul Nar i deras yani, bekymmer och sorg och förtvivlan. Här nämner Rasulullah alayhi salatu wassalam i denna hadith en mycket stor händelse som kommer att hända när alla tagit sina positioner. Folket av Janna är i Janna och folket av Nar är i Nar. Och vet också här att det finns ingen tredje plats. Det finns inte folk som blivit till jord eller folk, nej. Alla kommer till slutligen att hamna i paradiset eller helvete. Och då kommer man att hämta döden. Och det nämndes i en hadith i skepnaden av en stor bock. Ett stort lamm eller får. Som alla känner igen. Det kommer att frågas. Och folket av paradiset, vet ni vad detta är? Och folket av elden, vet ni vad detta är? Och de kommer alla att säga ja. Och här kommer man sen att slakta döden. Och då kommer man att ropa ut till folket av paradiset att det finns ingen död efter idag. Och innan det här, folk är rädda. När de ser det här, de är rädda. De vet inte vad som kommer att hända. Men när döden slaktas så kommer det att öka folket av paradisets glädje utöver den stora glädje de redan befinner sig i. Så pass att det nämns en hadith att om en glädje skulle kunna döda någon skulle det ha dödat dem. Gärna om en person skulle dö av glädje, det här skulle vara stunden de dör av glädje. Subhanallah. Kan ni tänka er? Yani khalas, vi kommer aldrig dö, vi kommer aldrig utvisas från paradiset. Yani vi kommer att vara här för evigt. Må Allah gör oss från dem. Amin. Och sen till folket av elden slaktar man då döden och man säger, vet ni vad detta är? De säger, ja det är döden. Och då sägs det, khulud, ni kommer att vara här i för evigt. Och det kommer att öka deras förtvivlan, deras misströstan och hopplöshet över den hopplöshet som de redan befann sig i. Och så sa profeten alaihissalam i en annan hadith att om sorg hade kunnat döda någon så hade de här människorna här dött. Ja, de tappar allt hopp efter detta. Må Allah skydda oss. Amin. Nästa hadith berättas från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu där han säger att profeten alaihissalatu wassalam sa att Allah tabaraka wa ta'ala kommer att säga till Ahlul Jannah, till folket av paradiset. Ja, Ahlul Jannah, o folket av paradiset. Och de kommer att svara, labayka rabbana wa sa'dayk. Vi är här, ja Allah, vi lyssnar, vi lyder. Och då kommer Allah subhanahu wa ta'ala att säga, är ni nöjda? Och då kommer människorna att säga, hur kan vi inte vara nöjda? Då du har givit oss det du inte givit någon annan från mänskligheten. Och då kommer Allah att säga, jag kommer att idag ge er någonting bättre än detta. Och då kommer de att säga, min herre, eller vår herre, vad är bättre än allt det vi har fått? Och då kommer Allah att säga, uhillu alaikum ridwani fala askhat alaikum ba'dahu abada. Idag kommer ni att få mitt välbehag. Och jag kommer aldrig efter idag att bli arg över er. Subhanallah. Denna hadith nämner den största av belöningar i paradiset. Yani folket i Janna är nöjda. De har redan fått allt vad man kan tänka sig. I all form av fysisk, psykisk belöning. Allt du kan föreställa dig, inte ens kan föreställa dig, har de fått i paradiset. Subhanallah. Vad som inte finns i denna värld, allt över människans fantasi, det är redan topp. Och därför frågar människorna, vad kan vi få mer än det du har givit oss? Subhanallah. Och då säger då Allah subhanahu wa ta'ala att de kommer att få Allahs ridwan, Allahs välbehag. Och vad är större än detta? För får du Allahs välbehag så innebär det att du får allting gott i all evighet. Den Allah är nöjd med kommer aldrig att yani, få eller lida någonting dåligt. Han kommer bara att njuta. Och därför så säger Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen, وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرٌ. Att välbehag från Allah är störst. Yani, det är större än allting annat. All annan belöning är att få Allahs välbehag. رِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ akbar. Allah sa inte kabir, azim, akbar. Yani störst. Finns ingenting större i Jannah än att få Allahs välbehag. Subhanallah. Wa ridwanu min Allahi akbar. Och därför brukade också Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah säga att jag yani reflekterade över olika former av dua. Vilken dua är den bästa duan? Vad är den bästa saken att be om? Och då kom han fram till att den bästa saken att be om är att be Allah att vägledas till det som ger han, som ger honom Allahs välbehag. Ja, det är det bästa. För khalas, får du rida, radiyallahu ank, Allah är nöjd över dig. Khalas, vad vill du efter detta? Och det här innebär också att vi människor ska eftersträva att göra de gärningar som gör Allah nöjd med oss. Eller hur? Ja, du kan inte sitta och hoppas på att Allah ska vara nöjd över dig. Eller synda dag och natt och sen, men inshallah, Allah ska vara nöjd över mig. Nej. Jag gör Allah nöjd över dig. Gör de gärningar som gör Allah nöjd. Och vilka gärningar är det som gör Allah nöjd? Det är att lyda Allah. Följa Koranen, följa sunnan. Följa den korrekta förståelsen av islam. Det är endast då Allah kommer att bli nöjd över dig. Så sitt inte och fantisera eller ta genvägar eller flumma till dig någon annan islam. Nej, det här är det som ger dig Allahs välbehag. Så kämpa efter det. Så här nämndes då denna enormt stora belöning. Och de nämner också här de lärda. Varför är Allahs rida, hans välbehag, större än allting annat? För allting annat de njuter åt i paradiset är skapat. Eller hur? Men Allahs rida, Allahs välbehag, är inte skapat. Yani det är en siffra, en egenskap. Allah Azza wa Jal är nöjd över människan. Och därför är det, yani, det går inte att mäta vad det här innebär i belöning. Till skillnad från allting annat som kanske går att mäta. Men det här är på en helt annan nivå. Må Allah vara nöjd över oss. Amin. I detta liv och nästa liv. Det berättas sen från Anas som sa att Al-Haritha blev skadad Yom Badr. Han blev skadad så att han dog Yom Badr. Och han var en ung pojke. Och då kommer Al-Harithas mamma till profeten alayhi salatu wassalam. Och hon sa, ja Rasulullah, jag vet att Al-Haritha har en, du vet att Al-Haritha har en stor position hos mig. Om han är i Jannah så kommer jag ha tålamod och förvänta mig belöning. Men om han är på den andra platsen vet jag inte vad jag kommer att göra. Och då så sa profeten alayhi salatu wassalam, wayhaki, tror du att det är ett paradis? Det är många paradis. Och han är i El-Firdaus. Subhanallah. Så här nämner profeten alayhi salatu wassalam i denna hadith. Yani, tror du att det bara är ett paradis? Nej, det är flera paradis som alla nämner i surat al-Rahman. Och alla nämner paradiset i Koranen i plural. Och därför finns det darajat, det finns nivåer i paradiset. Och den högsta av dessa nivåer är El-Firdaus. Det är mitten och det högsta av paradis. Och där utifrån flodar eller rinner paradisets floder ut. Och dess tak är Allahs arsh. Och därför så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, om ni ber Allah, be honom då om El-Firdaus. För det är det högsta av paradis. Ja, om ni ber Allah om Jannah, säg inte Allah, ge mig det lägsta paradiset. Nej, utan be om det högsta. Sträva alltid och kämpa alltid efter det högsta och det bästa. Sen nämner författaren hadithen från Abi Huraira radiyallahu anhu där han säger att profeten sallallahu alaihi wasallam sa, avståndet mellan en kafirs axlar i helvetet är avståndet för en tre dagars resa. En person som reser i tre dygn. Så han nämner profeten alaihi salatu wasallam en beskrivning av folket av helvetet. Och vissa lärda nämner att det här är inte alla folket av helvetet. Vissa kommer vara större och vissa kommer att vara mindre. Men som Uthaymin här nämner, yani folk kommer att vara stora för att fylla ut helvetet. Hel min mazid, yani kommer att fyllas helt och hållet. Och de lärda nämner också att el-kuffar kommer att bli större i elden för att lida mer. Att känna större smärta. Yani du känner ju större smärta om kroppsdelen är större. Och därför nämns det också att hans dirs, yani hans hörntand, är stor som berget av Uhud. A'udhu billah. Må Allah skydda oss. Sen nämner författaren från Sahel ibn Sa'd radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: det finns ett träd i paradiset där en snabb ryttare inte kan rida igenom dess skugga på 100 år. Och vissa hadith nämner att det här trädet heter Toba. Yani det har nämnt sin autentisk hadith att det här trädet är Toba. Så han nämner profeten alaihissalatu wassalam att saker och ting i paradiset inte är som i det här livet. Ett träd, ett väldigt stort träd, som då heter Toba. Skuggan på det här trädet, yani det här är yani fortfarande, jag har inte greppat hur stort det här trädet är. Yani du rider snabbt i 100 år och du kommer ändå inte kunna passera skuggan. Men hur långt, kanske någon kan räkna ut det här någon dag, kan man rida oavbrutet i 100 år? Subhanallah. Inte bara rida på en liten ponny, nej, på en snabb häst i 100 år. Ja, det här är verkligen över vår förståelse, är det inte så? Subhanallah. Och det här är då Toba. Och ni vet ju att det har nämnts i många hadither, just det ordet Toba. Och även i Koranen, Toba lahum. Och Toba sägs också betyda generellt att typ, det som är gott, det som är vackert, det som är fint. Och det nämns ju till exempel i hadithen Toba lil ghuraba, Toba, yani det här trädet, till främlingarna, de som håller fast vid den sanna islam i den sista tiden. De kommer att få Toba. Och då förstår man att den som får Toba, han får också Jannah. För du kan inte få någonting i Jannah om du inte fått paradiset, eller hur? Så när det nämns att Toba i belöning till den som gör en viss gärning, så förstår man att personen då kommer att få paradiset som belöning. Sen nämner författaren en hadith som han nämnt tidigare. Och det är hadithen från Sahel ibn Sa'd radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att 70 000 eller 700 000 från min umma kommer att gå in i paradiset. Och de kommer att gå in och hålla varandra och gå in tillsammans. Den första kommer inte att träda in tills det att den sista gått in. Och deras ansikten kommer att lysa så som fullmånen lyser på natten. Och denna hadith nämnde vi tidigare. Och den indikerar på vad? Är det någon som minns vad den här hadithen bevisar? Att portarna är stora till paradiset. Hur många portar har ens paradiset? Är det någon som vet? Nej. Varför blandar folk ihop? 7. 7 är helvetet. Laha sab'atu abwab. Helvetet har 7 dörrar. Men paradiset har? 8. Precis. 8 portar. Som det nämns i den autentiska hadithen. En port för de som ber mycket. En port för de som är generösa. En port för de som fastar mycket. Vad heter den? Rayyan. Precis. Och så vidare. Och dessa portar är enorma. Vi nämnde ju förra lektionen, genom 40 års avstånd. Och beviset på det är här. Att dessa 4,9 miljoner personer som kommer att gå in i Jannah kommer att gå in och hålla varandra, antingen i handen eller i armbågen, och gå in tillsammans. Men ingen vill gå in före den andra. Deras hjärtan är alla rena. Subhanallah. Och de går in tillsammans i en rad. Och det tyder på att de här portarna är, subhanallah, otroligt stora. Allah musta'an. Och sen så nämner författaren hadithen från Sahel också, där profeten alaihi salatu wassalam sa att Ahlul Jannah kommer att se positionerna eller de som är över dem så som ni ser en blinkande stjärna i himlen. Al-Ghuraf. Och den här hadithen bevisar på att paradiset har nivåer, darajat. Alla är inte på samma nivå. Och att de som är på en lägre nivå, när de kollar upp mot de högre nivåerna, så är det som att kolla på en avlägsen stjärna i öst eller väst. Yani, hur långt är det inte till en stjärna? Hur många miljontals mil är det inte upp till en stjärna, subhanallah. Så att paradiset har olika nivåer. Sen nämnde författaren återigen hadith Anas, som vi också nämnde innan. Där han säger att profeten alaihi salatu wassalam sa: Allah kommer att säga till den personen som har det minsta straffet i elden på domedagen. Allah kommer på domedagen att säga till honom: om du ägde allt på jorden, skulle du då idag köpa dig själv fri från straffet? Och då så säger mannen självklart ja. Och då säger Allah: jag bad dig om någonting mycket enklare än detta då du var i Adams ryggmärg. Jag bad dig om att du endast ska dyrka mig och inte sätta någonting vid min sida. För abeita illa shirk. Men du vägrade i livet. Yani du vägrade och du satte medgudar vid min sida. Och denna hadith som vi nämnde bevisar vad? Meningen med livet. Det största målet och vad Allah vill med oss. Det största målet Allah Azza wa Jalla skapade mänskligheten för är att endast styrka honom och inte sätta någonting vid hans sida. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Eller hur? Och det största brottet är att trotsa detta och dyrka andra medgudar vid Allahs sida. Sen så nämner författaren ett antal hadither som handlar om al-shafa'a. Jag kommer läsa dem och sen kommer vi inshallah förklara dem. Det berättas från Jabir radiyallahu anhu att profeten alaihi salatu wassalam sa att folk kommer att tas ut från helvetet med al-shafa'a. Och de kommer att tas ut som en liten växt eller liknande. Ja. Och så sa han i slutet på hadithen, de kommer att gå ut med al-shafa'a från elden. Yani de kommer att gå ut med al-shafa'a från elden. Och i hadith Anas ibn Malik så sa profeten alaihissalam att ett folk kommer att tas ut från elden som då brunnit i elden. Och de kommer att tas in till paradiset och de kommer att kallas för al-jahannamiyin. Ja, och vi kan fortsätta sen. Här nämner författaren att en grupp av människor, och det är muslimer som straffats i helvetet, kommer att tas ut från helvetet och hamna i paradiset. Okej? Okay? En ahli sunnah wal jamaa, muslimerna som följer den korrekta islam, tror att vissa muslimer kommer att straffas i elden, men att ingen muslim kommer att brinna i elden för alltid. Utan de kommer att räddas av Allah subhanahu wa ta'ala från det här straffet och kommer då att hamna i paradiset. Och de kommer att räddas från helvetet då profeterna och änglarna och de troende gör shafa'a, medlar för dessa människor. Och sen kommer Allah att rädda ett folk som har så lite som ett senapskorn av iman i sitt hjärta. Och här nämner Sheikh ibn Uthaymin i förklaringen att det shafa'a, alltså den stora medlingen på domedagen, är av två kategorier. Vi har den första medlingen som är unik för profeten alaihi salatu wassalam. Och den i sig själv delas upp i tre underkategorier. Den första är shafa'atu fi ahli al-mawqif. Den shafa'atu al-udma, den stora shafa'an som profeten alaihi salatu wassalam kommer att göra på domedagen. Då han kommer att medla inför Allah att Allah ska underlätta dömandet på domedagen. Eller påskynda dömandet på domedagen. Och det här är unikt för profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Den andra shafa'an är att profeten alaihi salatu wassalam kommer att medla för att Ahlul Jannah ska gå in i Jannah. För när muslimerna leds till paradiset och står vid portarna så är portarna stängda. Och då kommer han att knacka på och änglarna kommer att säga: vem är det? Och då kommer han att säga: det är Mohammed. Och då så kommer änglarna att säga: vi blev beordrade att inte öppna portarna till någon före dig. Det är den andra shafa'an. Och den tredje shafa'an är den som han kommer att göra för sin farbror Abu Talib. Att hans straff i helvetet kommer att minska. Och det är den enda shafa'an någonsin kommer att göra för en icke-muslim. Men annars finns det inte. Det här är ett undantag. Taib. För det finns, som Allah också nämner i Koranen, två villkor för att shafa'a ska accepteras. Ett, att Allah är nöjd över den som gör shafa'a. Och två, att Allah är nöjd över den som man gör shafa'a åt. Taib. Och därför är det bara profeterna, änglarna och de rättfärdiga som kommer att göra shafa'a. Och man kommer bara göra shafa'a för de troende. Med det här enda undantaget, Abu Talib. På grund av vad han gjorde för profeten alaihi salatu wassalam under Mekka-tiden. Och sen säger författaren, eller Sheikh Ibn Uthaymin, den andra kategorin av shafa'a. Och det är den som är am, den som är generell för profeterna och för andra. Och det är den shafa'a man kommer att göra för Ahlul Kabair. De som begått stora synder. Och det är ett, att de inte ska brinna i elden för alltid. Och två, att de kommer att tas ut från elden. Och denna hadith handlar om shafa'a för Ahlul Nar, yani de muslimer som fått gått in i elden. Och den här shafa'an faller in under den generella shafa'an som profeten Muhammed a.s., andra profeter, änglar och troende kommer att göra. Okej? Okay? Och här nämns det då att dessa människor kommer att brinna i elden. Och vissa lärda nämner att muslimer som hamnar i elden hamnar inte i samma eld som kuffar. För kuffars eld är en förnedrande eld. En fruktansvärd straff. Medan de troendes eld är en eld för att rena dem från deras synder och inte för att förnedra dem. Alla kulihal, när de då tas ut från elden och tas in i paradiset, så kommer de att vara brända som kol, som profeten sa alaihi wasallam. Och vissa hadith nämner förutom platserna av sujud. Och det bevisar också på att Ahlul Jannah, alla är folk av salah. Att de alla har gjort salah. Taib. Och där kommer de då att stoppas i en flod som heter Nahrul Hayat. Yani livsfloden, eller livets flod. Och där kommer de att få nya kroppar. Kommer att växa upp nya kroppar. Och det nämndes i hadithen, så som när regnet faller och det växer små, yani, växter vid floden. Alltså så här kortlivade växter som växer väldigt snabbt. På någon enstaka dag kommer de upp. Yani, de kommer att få nya, fräscha, friska kroppar. Och det nämndes här att de, när de kommer in i Jannah, kommer att kallas för el-Jahannamiyin. Taib. Yani folket av Jahannam. Och då nämner här vissa lärda att det här inte är nedlåtande. Utan det här är ett namn som de accepterar. Men att de senare kommer att be Allah, som det nämns i vissa hadither, att Allah ska ta bort detta namn. Och det nämns också att det står i nacken, typ, att de är Jahannamiyin. Men att det här kommer att tas bort. Den här titeln, det här namnet som de har fått kommer att tas bort. Och då kommer att yani behandlas och vara som resten av folket i paradiset. Wallah. Sen så nämner författaren hadithen från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att om folket av Jannah går in i Jannah och folket av elden går in i elden, så kommer Allah att säga den som har så lite som ett senapskorn av iman i sitt hjärta ska ut från elden. Yani ta ut den personen från elden. Och då kommer dessa att tas ut från elden då de brunnit upp. Yani de har bränts. Och de kommer då att kastas i Nahril Hayat, som vi nämnde. Livets flod. Och där kommer de att växa upp så som en liten växt växer upp vid flodkanten. Till slutet på hadithen. Och det nämns också sen att profeten alaihi salatu wassalam sa att den personen som har det minsta, mildaste straffet i elden på domedagen är en man som under sina fötter kommer att få kol som gör att hans hjärna kokar. Och det nämns här, det här är den personen. Och det här ska också få oss att förstå det otroligt grova straff som finns i helvetet. Det finns också där darakat, yani nivåer. Man säger i Jannah darajat uppåt. I helvetet darakat neråt. Och ni vet ju att Allah säger att al-munafiqin fi darkil asfali minan nar, de är i botten av helvetet. Och sen finns det då nivåer. Och här nämndes den personen som får det minsta, mildaste straffet i elden. Och det är en person som får kol, glödande kol under fötterna, som gör att hans hjärna kokar. Och vissa hadither nämner att det här är Abu Talib, profetens farbror, alaihi salatu wassalam. Han får det här straffet, autentiska hadither. Vissa hadither nämner att han får dessa skor, och vissa hadither nämner att han får sandaler av eld som gör att hans hjärna kokar. Och det kan vara så att det finns folk som är som honom, men har också lite grövre straff, som också har liknande straff. Yani antingen kol eller antingen sandaler av eld som gör att hjärnan kokar. Och så sa profeten alaihissalam, och han tror att han har helvetets värsta straff. Yani hjärnan kokar i all evighet. A'udhu billah. Det här är det mildaste straffet i helvetet. I all evighet. A'udhu billah. Wa Allah skydda oss. Och därför, wallahi, man ska vara rädd för elden. Allah har sagt, ittaqun nar, akta er, frukta elden, var rädda för elden. Ja, folk skojar, folk bryr sig inte, och subhanallah. Vad är det för någonting? Det är allvar. Rädda er själva, fattaqun nar, skydda er från elden, fly från elden. Allah musta'an. Idag, som vi sa, folk flyr till elden, springer till elden. Allah musta'an. Och det nämns också i hadithen här från Adi ibn Hatim, och den hadithen nämnde vi förra veckan, att profeten alaihi salatu wassalam en dag nämnde elden och vände bort sitt ansikte. Fa'ashah. Eller som det kan också betyda, att han fick en bister min. Man ser, du vet, när du ser någonting läskigt, alltså din min blir bister. Alltså. Så han vände bort sitt ansikte och sökte skydd från elden. Och så sa han, ittaqun nar walau bishaqqi tamra, skydda er från elden om det så är med en halv daddel, och om ni inte finner, gör det då med ett gott ord. Och denna hadith förklarade vi i förra lektionen. Sen berättas det också från Abu Sa'idin att han sa att han hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam då han nämnde sin farbror Abu Talib, och då så sa han, kanske han kommer att gynnas av min shafa'a på domedagen. Och han kommer att vara i de översta flammorna av elden upp till hans anklar, vilket får hans hjärna att koka. Ja. Sista hadithen, och det är en, man kan säga, förkortad riwaya av hadith shafa'a. Och den hadith där Anas radiyallahu anhu säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, Allah kommer att samla människorna på domedagen. Och människorna kommer att säga, om det bara fanns någon som vi kunde vända oss till, som kunde göra shafa'a för oss inför våran Herre, som kan rädda oss, eller yani underlätta för oss den situation vi nu befinner oss i. Och då kommer människorna att vända sig till Adam, och de kommer att säga, du är, Allah skapade dig med sina händer, blåste in sin själ i dig och beordrade änglarna att falla ner i sujud inför dig. Kan du inte medla inför din Herre? Och då så säger Adam, jag är inte den personen, eller jag är inte i den positionen. Och han minns sin synd som han gjorde. Och då säger han, gå istället till Noah. Han är det första sändebudet Allah skickade till mänskligheten. Och då kommer de att gå till Noah. Och då kommer Noah att säga, det här är inte för mig. Och han minns sin synd. Han kommer då att säga, gå till Ibrahim, som Allah tog till sin Khalil. Och de kommer då till Ibrahim, och han säger att det här är inte för mig. Och han minns sin synd. Gå istället till Musa, den som Allah Azza wa Jal talade till. Och de kommer till Musa, och han ursäktar sig också och säger att det här är inte för mig. Och han minns sin synd. Gå istället till Isa. Och när de kommer till Isa så kommer han också att ursäkta sig och säga, det här är inte för mig. Gå istället till Muhammed sallallahu alaihi wasallam. För han är den som förlåtits för sina gångna och kommande synder. Och då kommer människorna till Muhammed alaihi salatu wasallam. Och han kommer då att ta på sig detta. Och han kommer sen att gå och be Allah om tillåtelse att få komma nära eller att få komma in. Och då han ser Allah subhanahu wa ta'ala kommer han att falla ner i sujud. Och han kommer att åkalla Allah subhanahu wa ta'ala masha Allah, yani så länge Allah vill. Och sen kommer Allah att säga, lyft upp ditt huvud, be, du kommer att få. Och tala, det kommer att lyssnas. Och medla, det kommer att accepteras. Och då lyfter han upp sitt huvud och han kommer att prisa Allah subhanahu wa ta'ala med en inspiration på ett sätt han aldrig tidigare har gjort. Och sedan så kommer thumma nam. Och sedan så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att ta ut folk från elden och ta dem in i paradiset. Och sedan så kommer jag att gå tillbaka och falla ner i sujud som jag gjorde första gången. Eller andra, tredje eller fjärde gången. Tills ma yabqa finnar illa men habasahu al-Qur'an. Till endast de Qur'anen nämnt kommer att vara kvar i elden. Yani de som det är skrivet för att de ska vara i evighet i elden. Och denna hadith är känd som hadith al-Shafa'a. Hadithen om den stora medlingen. Den stora medlingen på domedagen. Och det här är, som de lärda säger, yani någonting som Ahli Sunna wal Jama'a är överens om. Haditherna om den stora medlingen är mutawatira. Alltså de är yani så sanna att de inte går att ifrågasätta. Och det är också tafsir på versen Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Yani asa, Allah kommer att ge dig denna prisvärda höga position, eller maqaman mahmud, på domedagen. Och det här är också det som profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde i hadithen, att varje profet fick en dua som blev accepterad. Ni fick välja en sak. Och alla profeter påskyndade sin dua i detta liv. Förutom jag sparade min dua för min umma som en shafa'a på domedagen. Alayhi salatu wassalam. Så här nämner profeten sallallahu alaihi wasallam att Allah kommer att samla människorna på domedagen. Och vissa hadither nämner al-awwalin wal-akhirin. Yani från de första till de sista. Jinner och människor. Och då människorna yani blir otroligt pressade, stressade. Som det också nämns i andra riwaya på hadithen. Att solen kommer nära. Och att den kommer att utstråla 10 års värme på en gång. Den kommer att vara otroligt nära. Och folk kommer nästan att svetta till döds om de kunde dö. Och det finns ingen skugga och det finns ingenstans att fly. Och det är total panik på den dagen. Och dagen är ju 50 000 år lång. Och då kommer folk att vilja påskynda processen. Dummandet på domedagen. Och då kommer de att säga till varandra, vem kan ens fråga Allah detta? Och då så säger de, låt oss gå till Adam och fråga honom. Och när de då kommer till Adam så säger människorna, och du är den första människan, Abul Bashar. Du är den Allah Azza wa Jal skapade med sina händer. Lärde dig namnen på allting och fick änglarna att falla ner i sujud inför dig. Och det här är unika egenskaper som Adam har och ingen annan profet har. Att änglarna föll ner i sujud för honom. Och att Allah skapade honom med sina händer. Och som hadithen nämner att det finns bara vissa saker Allah skapat med sina händer. Och det är Adam alayhi salatu wassalam och Jannatu Adn. Och att Allah också skrev ett taurat med sin hand. Så folket kommer då att fråga Adam att göra shafa'a. Och de kommer att säga, som det nämns i andra hadither, ser du inte hur bekymrade vi är? Ser du inte hur svårt vi har det idag? Kan du inte medla inför Allah att han ska underlätta för oss? Och då så säger Adam att Allah är så arg idag, han aldrig varit och aldrig kommer att vara efter idag. Nefsi, nefsi. Yani idag tänker jag bara på mig själv. Yani jag kommer inte att fråga. Och han minns synden han gjorde. Yani att han åt av trädet. Han blev lurad av Satan och åt från det förbjudna trädet. Och då säger han, hänvisar istället till Noah. Och säger då, gå till Noah. För han är det första sändebudet till mänskligheten. Och det bevisar att Adam alaihi salam var profet. Och att Noah alaihi salam var en rasul, första sändebudet. Och han nämner Ibn Uthaymin en faida. Yani beviset på att Noah var en profet var att Noah alaihi salam, eller Adam var en profet, var att han var en muwahhid, en person som dyrkade Allah. Och du kan inte dyrka Allah utan uppenbarelse, eller hur? Så Adam fick uppenbarelse av Allah azza wa jall. Så han är en profet. Och hans barn var profeter, eller var också yani muslimer. Och följde hans budskap och uppenbarelse. Tills det att folket blev många och shaitan lurade dem efter 10 generationer, då föll in i kyrk. Och då skickade Allah azza wa jall profeten Noah. Så folket kommer till Noah och säger samma sak. Och Noah ursäktar sig också med att Allah är så arg idag. Han aldrig har varit och aldrig kommer att vara. Nefsi, nefsi. Och han minns felet han gjorde då han bad Allah azza wa jall att rädda hans son då han var på arken. Och säger, gå istället till någon annan. Och han hänvisar till Ibrahim. Och säger att han är Allahs khalil. Och khalil, el-khulla, är den starkaste formen av kärlek. Ibn Uthaymin nämner att kärlek på arabiska är av 10 olika grader. Och den högsta nivån är el-khulla. Det är den starkaste formen av kärlek. Och det finns bara 2 profeter som kallas för khalil. Yani till Allah azza wa jall. Och det är profeten Ibrahim alaihi salatu wassalam och profeten Muhammed alaihim afdalu salatu wassalam. Och då samma sak, de ber, frågar Ibrahim och han ursäktar sig och minns synden han gjorde då han säger jag ljög. Men egentligen det var ingen lugn utan det var saker som kan förstås på olika sätt. Det här med att han sa Sara är min syster, det var den stora som slog sönder dem, jag är sjuk. Då folket gick iväg för att fira sin högtid och så vidare. Och han säger då, gå till någon annan. Och han hänvisar då till Mosa. Och folket kommer till Mosa. Och de säger, du är Kalimullah, Allah talade till dig. Ser du inte hur svårt vi har det? Kan du inte be Allah att han ska underlätta för oss? Kan du inte påskynda processen? Och så vidare. Och då minns också synden han gjorde då han råkade dräpa en person oavsiktligt. Och han hänvisar till någon annan, hänvisar till profeten Isa alaihi salatu wassalam. Och Isa alaihi salatu wassalam beskrivs här som att han är en själ skapad av Allah. Yani, ruhun min Allah. En själ från Allah. Och det här betyder inte att yani, Isa är en del av Allah. Utan han är en skapad själ av Allah. Alla människors själar är från Allah subhanahu wa ta'ala. Men Allah azza wa jalla skapade Isa utan far. Eller hur? Och skapade honom med en nobel själ. Och därför kallas han för yani ruh. Yani den heliga själen. Så Isa alayhi salatu wa salam nämner ingen synd. Men i vissa riwaya afwan så säger han, folk tog mig som en gud vid sidan av Allah. Gå till någon annan. Ja, det här är inte ens en synd. Alltså, han har inte ens gjort någonting. Men det här är alltså, gå till någon annan, det här kan inte jag göra. Gå till Mohammed, den personen vars synder är förlåtna, gångna och kommande. Och då går folket till Mohammed alaihi salatu wassalam och säger, kan du inte göra shafa'a för oss? Och då så säger profeten alaihi salatu wassalam, ana laha, ana laha. Yani jag kommer att ta på mig detta. Och subhanallah, som vissa ulema sa här, om du vill kolla på profeten Muhammeds dygd alaihi salatu wassalam, alla profeter, alla människor säger nefsi nefsi. Och Muhammed alaihi salatu wassalam, han säger ummati ummati. Han säger inte nefsi nefsi, mig själv, mig själv. Han säger min umma, min umma. Alayhim afdalu salatu wassalam. Så han kommer då att få tillstånd att träda in i Jannah, falla ner inför Allah azza wa jall och åkalla Allah en hel vecka. Det nämndes i hadithen en jumma, en hel vecka i sujud inför Allah subhanahu wa ta'ala. Tills Allah subhanahu wa ta'ala då ber honom att ta upp sitt huvud och fråga, vad är det du vill? Och Allah kommer då inspirera honom återigen att åkalla Allah på ett sätt som ingen annan människa har gjort. Och han kommer då att medla för muslimerna. Att Allah Azza wa Jal ska underlätta för dem på domedagen. Och att Allah subhanahu wa ta'ala ska rädda dem från helvetet. Och här att Allah ska rädda dem från att ens gå in i helvetet trots att de förtjänar det. Och att Allah ska rädda dem som hamnat i helvetet. Att de ska slippa fortsätta vara där i och få gå in i paradiset. Så han kommer att medla. Och änglarna kommer att medla. Profeterna kommer att medla. De troende kommer att medla. Tills Allah subhanahu wa ta'ala säger att det endast Arhamur Rahimin finns kvar. Den mest yani, nådrike finns kvar. Och Allah kommer då att ta ut hathayat. Yani, hathayat på arabiska betyder typ yani, näve. Eller folk, grepp. Yani. Man häver. Allah kommer att ta ut folk från helvetet. Som beskrevs i hadithen. Har som ett senapskorn av iman i sitt hjärta. Yani det minsta iman i sitt hjärta kommer att få komma ut från helvetet och träda in i paradiset. Tills endast de som är fördömda enligt Koranen kommer att finnas kvar i elden. Yani de som är fördömda och kommer att brinna i helvetet för alltid kommer då att finnas kvar. Så vi avrundar här för idag och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala förlåta oss för våra synder. Håll oss stabila på al-islam. Och låta oss träda in i paradiset utan adab eller hisab. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Och om någon har någon fråga så ahlan wa sahlan. Ja, varsågod.
Vad var det för synd som Nuh alaihissalam gjorde?
Innan Nuh alaihissalam, jag tror det nämns i surat Hud, eller? Då han säger, han är på arken. Och hans son försöker, han är son i kafir och försöker fly till berget. Och då så säger Nuh alaihissalam, innahu minni. Han är från mig, alltså han är min son. Och då så säger Allah, han är inte alls från dig, han är inte alls din son. Jag sa längre. Så det var någonting han inte fick be om. Han fick inte be om det utan det var bestämt att den som vägrar gå på arken, khalas, han har gjort sitt val. Och hans son vägrade och han sa jag ska ta tillflykt uppe i bergen. Men khalas, han valde ju el-kufr framför el-islam. Och det är också ett bevis på att en person kan vara hur bra som helst. Men hans barn kan ändå bli dåliga. Men Nuh alaihissalam, det är ingen lärsäck att han försökte uppfostra sina barn och gjorde allt han kunde för att de skulle få en vägledning. Inget snack om saken, men de valde en annan väg. Så det är ett exempel på detta. Att man gör det man kan. Och ibland folk kan gå vilse. Och om ibland vissa halkar, du kan inte skylla det bara på föräldern. Nej, om de varit till korta kommande, om de inte gjort sin plikt, det är en annan sak, men man ska vara försiktig med det. Att vissa pekar finger direkt och säger det är föräldrarnas fel. De kanske gjorde det de kunde. Ni vet idag, ungdomar blir mycket påverkade av samhället. Sociala medier. Och ibland, mashallah, folk kommer från en plats. De har studerat Koranen och hadith hela sitt liv och kan mycket om islam. Halkar, eller? Så man kan inte bara skylla på föräldrarna. Utan ibland finns det andra faktorer. Det finns shaitan och så vidare. Men som sagt, vad man gör, det man kan.
Jag hängde inte med.
Och planterade eller skapade Jannat och Aden. Alltså allting annat har Allah skapat genom att säga kun för yakun. Ja. Och de här tre sakerna gjorde Allah Azza wa Jalla med sina händer.
Vad innebär den tredje som du precis nämnde?
Vilken? Jannat och Aden. Det eviga paradiset. Waalaikum salam. Jazakallahu khair. Jalla, vi avrundar för idag och ses inshallah till nästa lektion på söndag. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.